Ja, vi testar. Det här är band 1 hos Gunnar Adler-Karlsson på Capri. Band 1.
Hade vi 20 stycken kanadensare och amerikaner här och diskuterade The Unity of Knowledge, som är ett sånt där underbart omöjligt ämne, men skoj. Låt mig nu fråga, hör ni allihopa trots vinden här? Jag tror vi ska ta presentationen här ute, men jag tror inte vi ska ta föreläsningen här ute. För att det
kom... Du måste skrika så här.
Då måste jag dels skrika sönder halsen första dagen. Om inte vinden lägger sig.
Det gör den.
Det gör den. Vi hoppas.
Jag är inte säker här. Andra lagar får jag.
Det här är en Scirocco-vind, säger de, som brukar sluta med regn tyvärr efter en dag eller två ganska ofta. Nej, nej då, säger Marianne.
Ja, nu har jag det här. Men du handlar om programmet här som vi ska följa. Har du alltså, det vi program där?
Efter samtliga tror jag, jag ställer mig lite på din sida här eftersom vinden sannolikt blir bättre så här. Ingrid, det är helt okej där borta. Då ska vi, eftersom vi vet att även om folk får sitt program i näven så är det inte alla som läser det så där ordentligt. Så vi ska titta lite på det här programmet vi har gjort upp. Ni har det i pärm. Och idag börjar vi alltså om någon halvtimme. Och jag tror vi ska ta det inne i huset faktiskt, Marianne. För annars måste jag skrika ihjäl mig. Med en liten föreläsning där jag lägger upp och repeterar en del av vad som finns i böckerna och sånt där. Och vi håller på fram till in mot 8 här och sen äter vi middagen uppe på restaurang Gelsomina, vilket är grannhuset här. Vi tar en kaffepaus klockan 17.15 under... En liten information till. En del av er sitter i full sol. En del av er sitter i skugga. Och det brukar mycket ofta vara så att de grupperna byter plats lite då och då i pauserna. Eller så tar ni med era stolar. Där borta finns mer skugga om ni sitter i för mycket sol. Och där borta finns mer sol om någon tycker det är för lite sol. Jag kommer att sitta här ungefärligen av blocket där.
Ja, det borde man tänka på.
Det var snabbt. Okidoki. När man inte har så mycket ho så måste man ha hatt. Jag bara varnar er som är lite tunnhåriga om det finns någon annan här. Att solen är uppifrån, det är nästan midsommar och det kan bli så tjocka bullar i skallen om man inte passar sig. Jag vet att det här är en damhatt, men det är också en gondoljärhatt, en typisk gondoljärhatt från Venedig. Och Marianne, som är den enda som tittar på mig, säger att den är bra. Det avgör allt för mig. Mina vänner, om vi skulle försöka vara lite allvarliga så ska vi övergå till det vi ska göra den här veckan. Nämligen att försöka i någon liten mån öka vår förståelse för tillvaron. Och det som ligger mig närmast om hjärtat, för det är det som jag är egocentriker och driver det som jag själv tycker är intressant. Och det som är för mig är våldsamt intressant är möjligheterna för mänskligheten att överleva en stund till. Jag tycker själv det är ganska trevligt i tillvaron, och som ni förstår har man inga större klagomål när man bor här nere. Och jag önskar att mina medmänniskor skulle ha det lika bra och ha samma chans att överleva. Det där kommer vi att komma tillbaka till gång efter gång. Därför att för mig flyter den biologiska materialismen. Jag ska få komma till konstiga ord senare. Men det finns alltså en riktning som säger att vi människor är inte mycket annat än djur. Och att vi beter oss på samma sätt som djuren. Och i hela djurriket räknar alla som sysslar med djurriket med att livets ändamål, att djurens beteende i den mån det finns någonting, är ingenting annat än det som på fint språk heter reproduktiv framgång, reproductive success. Det vill säga att man får så många barn som möjligt och fort fortplanta sina gener. Det är så att säga den biologiska ändamålet, i den mån det överhuvudtaget finns något, med den biologiska existensen. För mig flyter denna biologiska determinism samman med den humanistiska tanken om vördnad för livet. Albert Schweitzer, ni tillräckligt många är tillräckligt nära min generation för att veta vad jag talar om. Men Albert Schweitzer var den som i min generation spred tanken på att man skulle hysa en djup vördnad för livet i alla dess former. Och det är det högsta inom humanismen. För mig är den biologiska och den humanistiska inställningen i stort sett en och samma sak. Och jag ska nästa gång på onsdag alltså lite grann fördjupa det på en punkt. När jag ser bakåt i tiden så ser jag att vårt släkte, det vill säga människorna och de människoliknande varelserna som har gått på två ben, de går historiskt sett bakåt i tiden i 4 miljoner år i runda tal. Ni allihopa har talat om Lucy. Och Lucy är 3,7 miljoner tror jag de har specificerat. Men det finns en del som pekar på att vi reste oss på bakbenen. Det som heter Australopithecus reste sig på bakbenen för i runda tal 4 miljoner år sedan. Det är så länge vi har gått på jorden, våra släktingar och vi. Våra närmaste släktingar. Då räknar jag inte med apor och förra apor, det kommer vi till senare. Men under en 400-del av denna period, bara en enda 400-del, ni ska få mycket siffror i eftermiddag. Då skriv upp dem om ni vill behålla dem. Jag har en del skrivna på papperna där som kommer efterhand. Men under 10 000 år, det är en 400-del, har vi haft det som heter jordbrukssamhället. Och ni vet att jordbruk, det är detsamma som agrikultur. Och droppar ni jord, agri, så har ni kultur. Och kultur betyder odling. Jag räknar kultursamhället så som varande ungefärligen 10 000 år gammalt. Begreppet kultur kan man diskutera upp och ner och fram och tillbaka. Men när jag använder det och talar om kultursamhället, så talar jag om de senaste 10 000 åren. En 400-del utav vår existens. Under 399 400-delar har vi levt mer eller mindre som de andra stora aporna, med mer eller mindre samma medvetande som de har haft, följande samma i stort sett darwinistiska lagar utan större komplikationer som de har följt. Om vi tittar på tillvaron idag, så fick jag med posten för i lördags senaste numret av Science, som är en av mina husorgan. Det är den amerikanska ledande veckotidskriften i vetenskapen. Där hade en av världens nu ledande forskare på atomvapensidan, Joseph Nye Jr., en artikel där han apropå överlevnad sammanfattar så här. Det är Science 29 maj 1992. Tala om mig, i vad mån är det någon här som opponerar sig mot att jag citerar engelska på lite då och då? Är det ingen som har problem med engelska här? Bara var ärliga nu så att för översätter jag det lätt på svenska om det behövs. Jag kan gott översätta, det är bra. Då tar jag bägge delarna. Han säger så här för en månad sedan alltså. We may be faced with the ironic outcome that the widely welcomed end of the Cold War may increase the prospects of nuclear use. Alltså, säger han, vi kan, och det här är ett direkt citat från en av världens ledande experter, det är möjligt att vi kommer att ställas inför den ironiska utgången att den mycket välkomnade slutet på det kalla kriget kan komma att öka möjligheterna av användande av atomvapnen. Och min egen slutsats är ungefär likartad, men jag vill dra på en av världens ledande experter. Så ni ska för guds skull inte tro som Per Ahlmark och andra där hemma att det kalla krigets slut innebär att vi har löst atombombsfrågan. Tvärtom, den kommer att vara med mänskligheten för resten av mänsklighetens existens. Och det är lite grann det som driver mig till att syssla med det jag sysslar med. Om vi ser framåt så har jag i min senaste kaka den här lärobok för 90-talet som jag kommer, jag har kollat idag med er som har varit registreringen. Ungefär hälften av er har läst den, hälften av den säger att ni har tittat igenom den. Så att jag kommer inte att förutsätta att ni kan den utan till, så ni har använt den som självslitteratur i 3 år nu. Utan möjligen har det gått lite fortare. Men i den boken har jag någonstans det som jag kallar HISU. Det vill säga, låter som finst SISU. Och det är någonting som vi behöver mycket SISU för att klara av. Nämligen vad är det som jag kallar historiens största utmaning hittills. Och det är egentligen den jag på kort sikt jobbar med. Och med kort sikt menar jag 50 år. Nämligen det faktum att världens ledande demografer, det vill säga forskare på befolkningssidan, har gjort utomordentligt sannolikt att vi inom 50 år kommer att ha fördubblat mänskligheten. Det har jag skrivit massor om i boken och i andra sammanhang. Och detta är för mig en mycket viktig punkt. Ni vet att vi har haft Rio-konferensen just nu. 1994 ska FN för tredje gången ha en mycket stor befolkningskonferens. När denna fråga kommer att komma upp igen, så det visslar om det på Rio tystade man ner den en del. Men den kommer 1994 med full fart. Alla morföräldrar och farföräldrar är redan födda. Det sexuella beteendet ändrar man inte på under en kort period på 50 år. Så ni kan räkna med den aktuella fördubblingstakten ligger på 39 år. Så när jag säger 50 så har jag räknat in att ökad standard sänker födelsetalen. Att tekniken ger bättre preventivmedel och att massmedierna och annan politik kan öka tillämpningen en liten smula. Men roughly 50 år kommer det att ta tills vi är dubbelt så många. Det betyder att, enligt världens ledande experter, det betyder att vi på 2 generationer ska öka mänskligheten med lika många varelser nya som vi har ökat den med sen Kristi födelse och fram till idag. Nu har jag en, som jag har sagt tidigare, materialistisk, deterministisk historieuppfattning. Det vill säga i praktiken tror jag att det är folkutvecklingen, folkmängdens tillväxt på en begränsad jord som driver kulturen. Har jag rätt i det? Så finns det skäl att tro att vi de närmaste 50 åren inte bara ska dubbla mänskligheten, utan för att klara av matfrågan för 5 nya miljarder människor så måste vi ha lika många nya tekniska förändringar som vi har haft sedan vi uppfann hjulet sammanlagt. Vi måste ha lika många nya organisatoriska förändringar på jorden som vi har haft sen, ska vi säga, Hammurabi började skriva på sina lagar fram till idag sammanlagt. Vi måste ha lika många förändringar i våra värderingssystem, och det ska jag ta upp nästa gång, som vi sannolikt har haft sammanlagt sen Jesus och Buddha gick på den här jorden och fram till idag. Och detta ska vi helst ha utan att använda de nya vapen som också kommer att förändras i samma takt i vapenlaboratorierna trots det kalla krigets slut. Och det här är inte en speciellt lätt sits, men jag vill påpeka för er så att ni inte ska ramla ner i depression redan första eftermiddagen att precis samma problem har vi haft under min livstid och klarat av det, visserligen med ett och annan taskigt blodbad då och då. Men vi har klarat av det och de allra flesta av oss har fått det bättre. Och vi har 35, vi har under detta sekel har vi dödat ungefär 100 miljoner människor med vapen. Men vi har fått 3,5 miljarder, 35 gånger så många att överleva. Så den positiva effekten är 35 gånger större än den negativa, om ni vill se det på det viset. Så att jag vill påstå att det vi har gjort under min livstid på jorden, det ska vi klara av under de närmaste 50 åren. Och helst lite fredligare och helst lite bättre. Och jag ser inte varför vi inte skulle kunna göra det. Men ska vi kunna göra det, så gäller det att förstå ganska väl vad det är för krafter i botten som driver oss. Ett försök att förstå sånt där finner ni i min lärobok för 90-talet. Några ville köpa den. Den har faktiskt kommit ut i sin fjärde upplaga nyss, vilket gläder mig oändligt, eftersom det var åtskilliga bland annat som försökte slå ihjäl den från början, men det lyckades inte, utan den är nu ute. Men tyvärr är en billig upplaga, så de av som ville köpa den i morse kan få den här i huset för en 100 lapp. Den kostar 140 tror jag i bokhandeln. Den har kostat 240 på, men de är slut. Jag har själv inga kvar utav de tjocka upplagorna. Men paperback, en 100 lapp, om någon vill ha den, så bara stöd på mig så får ni den. I den har jag utvecklat mina senaste teorier på det här området. Och i lärobok för 90-talet har jag 4 speciella problem som jag har jobbat och slitit med. Problem som går tvärs igenom hela vår kulturhistoria. Från 5000 år tillbaka när vi har skriftliga källor. Och 5000 år när vi har arkeologiska källor. Så under 10 000 år tror jag det är korrekt att säga att vi har haft ständiga krig. Det är en av de 4 sakerna som ständigt går genom mänsklighetens historia. Ständiga krig och ständiga blodbad. Dessa krig och dessa blodbad har ständigt varit under manlig ledning. En och annan kvinna har tagits upp på toppen, men inte mer än 2%, möjligen 3% utav generaler och härförare och statschefer i historien har varit kvinnor. Det är bara ett empiriskt faktum, man kan tycka vad man vill om det, men så är det. De här amerikanerna som bara för en vecka sedan talade om för mig att någon som heter Michael Hart gav ut en bok på 70-talet om världens 100, de 100 individerna som haft störst inflytande i världshistorien, som man hade på ett annat sätt forskat fram. Det var 2 kvinnor, så det stämmer så väl med min statistiska beräkning som finns i boken Källor till det. Alltså krig under manlig ledning. Och dessa krig har ständigt under 10 000 år lett till sammanslagning av små sociala enheter till större och större sociala enheter. Det vill säga till imperialism, kolonialism, erövring och vad ni vill. Så att istället för åtskilliga tiotusentals, kanske 100 000 småsamhällen när vi började med jordbruket, är vi idag mindre än 200 individuellt formellt suveräna medlemmar i FN. Man kan alltså hävda att under historiens lopp, om man utgår från 100 000 småstater, så har 99 800 av dessa försvunnit under krigen och smälts in i de större och större enheterna. Jag hävdar, som jag strax ska visa er, att detta är en normalt mänskligt beteende. Och låt mig från första stund säga att idag ser vi det inte så mycket i den politiska världen, men vi ser det fruktansvärt väl i de multinationella företagen, i det ekonomiska livet, där de starkaste adrenalinstinna hannarna drar sig dit de kommer, och de sysslar med erövring på det ekonomiska området idag. Idag är det ekonomin och inte politiken som i första hand spelar någon roll. Och disintegrationen, som jag ska ta upp senare i den politiska sammanhanget, de Det är en politisk disintegration som möjligen är en förutsättning för fortsatt ekonomisk integration. Men det kan vi komma till senare. Alltså krig under manlig ledning som leder till integration. Den fjärde punkten jag har med här är befolkningsökningen. Som har gått från 5 miljoner människor för 10 000 år sedan till över 5 miljarder nu. Vi har alltså tusenfaldigat antalet människor. Och lyssna nu på vad jag säger så ni blir lite chockade första eftermiddagen. Jag hävdar med bestämdhet att folkökningen är ett resultat av den biologiska sexualdriften och B av de tre övriga faktorerna. Att folkökningen är det positiva resultatet av de förfärliga krigen under manlig ledning som leder till integration. Det har jag utvecklat i boken och jag är personligen övertygad om att det är korrekt, även om ingen jäkel ännu har velat lyssna på allvar. Men det kommer de att få lära sig efterhand. Folkökningen är alltså min fjärde punkt. Det där har de som har varit med förut hört. De som har läst det har läst det. Vad som är nytt den här veckan är att jag vill försöka koppla dessa fyra genomgående tendenser i mänskligheten till strukturer inne i vår hjärna. Jag inbillar mig möjligen att evolutionen under de här långa, långa 4 miljoner åren vi har haft och även tidigare kan ha format våra hjärnor till vissa typiska strukturer som gör att vi i vissa lägen, som de sexuella drifterna kombinerade med den begränsade jorden, så kallade marginalsituationer, driver oss till. Och att när vi kommer i de lägena så lämnar oss förnuftet, det som finns i neokortex, de här stora bitarna vi har till höger och vänster i skallarna. Och så går vi tillbaka hjärnmässig synpunkt till det som någon har kallat reptilhjärnan, hjärnstammen, det som finns i mitten som knyter ihop det och som går tillbaka mycket, mycket långt i historien. Jag inbillar mig att när vi kommer i de här marginalsituationerna så reagerar vi med våra safter och dessa safter som finns i boken, alltså adrenalin och testosteron, serotonin, allt vad det är. De regleras av hjärnan. Så ska man förstå det här ännu djupare så ska man gå in i hjärnan och titta på förståelsen. Hur tusan är vi skapade där? Och det är det jag hoppas göra lite den här veckan. Jag talar om för en liten dröm som jag har inför 90-talet på min egen verksamhet. Och en liten dröm som jag kommer att driva i debatten där hemma, hur mycket jag än blir halshuggen på nytt. Därför att det är en riktig dröm, tror jag. Och vi ska tala en hel del om drömmar den här veckan. Och det är drömmen om att samhällsvetenskap och naturvetenskap på ett eller annat sätt skulle kunna förenas. Idag har vi den kunskap som jag gav er nyss om de här fyra stora linjerna. Den har ni i samhällsvetenskapen. Det är inte många som sysslar med så stora frågor. De flesta plockar upp någon liten, liten bit och går ner i detaljerna i positivistisk riktning. Men ni finner kunskapen om de fyra sakerna jag har talat om i olika samhällsvetenskaper. Det är sånt som jag inbillar mig jag kan lite om. På den andra sidan har ni en rad naturvetenskapare och en rad medicinare som studerar individer, individuella fall eller vanligen utomordentligt små grupper. Och när det gäller de små grupperna så tittar man till exempel på det som jag har i min bok mycket om, adrenalin. Och så plockar man fram en så kallad representativ grupp, och ska vi säga representative sample, på 100, 150 eller 200 man, mycket mer är det vanligen inte. Och så mäter man deras adrenalinnivå i stresssituationer. Och så kollar man det med deras framgång i livet. Och man kollar med det ena och man kollar med det andra. Vi har till exempel, för att roa er med en liten grej som en snart 60-årig individ naturligtvis intresserad av, som fortfarande tittar på vackra flickor. Nämligen den manliga testosteron-sädesutsöndringen. Där ni kan bara en liten grej, hur lätt det är att resonera fel också när man tittar på små grupper, så finns det en forskningsprojekt i USA där man har valt ut 1700 män mellan 35 och 40 år. Och de undersöker man för att komma fram till männens normala åldrande mellan 35 och 40, en och annan av oss är väl någonstans där. Och där har man bland mycket annat kollat spermaproduktionen med åldern. Och när man då gjorde det på alla 1700, så visade det sig att spermaproduktionen korrelerade en klar nedgång med åldern. Ju äldre man var, desto lägre spermaproduktion på de här 1700. Men så var det någon av dem som tittade på de där siffrorna. Det skrevs massor i de amerikanska tidningarna. Jag misstänker att det kom in en del i de skandinaviska också. Men så var det någon av forskarna där som sa, ja men fan, är det här riktigt? Där finns de där små sakerna där som pekar på någonting annat. Och så plockade man ut de 400 utav de 1700 som inte var obesa, det vill säga kraftigt feta. Som inte var alkoholister och söp, utan var måttliga med ett eller två glas vin om dagen, men inte mera. Och som inte nyttjade mediciner. Och på de 400 fanns det ingen nedgång alls. Med andra ord, mina manliga vänner i gruppen här, om ni vill fortsätta att titta på vackra flickor till 40-årsåldern, så är mycket måttlig vinkonsumtion, mycket lite medicin, helst ingen, och... liten mat. Alltså rätt och slett. Allt det som man alltid vet man ska ge tusan. Men där har ni en sånt. Sådana studier av den typen finns det. Förlåt. Sådana studier av den typen finns det hundratals och tusentals på olika saker. Och vill ni titta på det, så finns det. Men det finns aldrig någon naturvetenskaplig eller medicinsk forskare som vågar dra några generella slutsatser för samhället utav det där. Och det finns aldrig någon samhällsvetenskaplig forskare som går in och tittar på de här små bitarna och försöker koppla över det till samhällsvetenskapen. Där finns två totalt skilda grupper. Och jag är personligen fullkomligt övertygad om att det är vansinne. Och att vi, om vi verkligen vill förstå hur vi människor fungerar, så ska vi syssla med att försöka brygga över den naturvetenskapliga kunskapen till den samhällsvetenskapliga. Och jag tror det är den vägen den mesta informationen ska gå, därför att samhällsvetenskaperna, som jag själv kan, är fruktansvärt usla till sin karaktär, om jag vill säga det, till sin vetenskapliga karaktär. Jag såg att någon människa där hemma skällde ut alla nationalekonomer i DN för ett tag sedan. Och det värsta är att han har rätt i det han skrev, men han har fel i det han skriver på ett sätt. Därför att han går inte in i den otroliga okunskap som nationalekonomerna har. Vi har en del floskler som redan Aristoteles utvecklade om att ökar man penningmängden så stiger prisnivån. Tacka 17 för det, det visste vi för 2300 år sedan. Men när det gäller uppgångar och nedgångar i konjunkturen av den typ som vi har haft de sista 10 åren, så har nationalekonomerna inte ett skvatt mer kunskap nu än för 100 år sedan. Och varför det är på det viset kunde jag lägga en föreläsning på, men det är inte veckans tema. Men ni förstår vad jag skulle drömma, vad jag drömmer om är alltså att på ett eller annat sätt att få bägge de här två grupperna att lyssna mera på varandra. Hur det ska gå till vet jag inte riktigt. Men jag har gett mig kvadrullan för att försöka. Det var den tredje punkten jag ville säga. Den här veckan ska vi speciellt syssla med hjärnan och samhället. Och inte med adrenalin och testosteron och sånt där, utan med hjärnan och samhället. Och vi ska göra det med hjälp av Matti som är den som verkligen kan hjärnan, som jag har sagt flera gånger. Låt mig betona två saker. För det första att den här övningen som vi har den här veckan är av mycket hög spekulativ karaktär. Därför att det jag talar om det vet vi mycket, mycket lite med vetenskaplig säkerhet. Utan jag kommer att uppställa hypoteser och spekulera runt dem. Och det finns många som säger att man ska ge sjutton i spekulera, men det anser jag vara fel. Jag groar mig, jag har hoppat av vetenskaplig karriär för att få göra vad jag vill. Och sen får frimärkssamlarna sitta på universiteten och göra vad de vill, och det är deras affär. Jag lyssnar på dem och läser vad de skriver och plockar i mig så mycket kunskap jag kan från dem, men jag tillåter mig inte att bli lika begränsad som de vetenskapligt måste vara om de ska göra karriär. Och låt mig tala om för er att strax innan den amerikanska kursen som handlade om The Unity of Knowledge läste jag en tjock lunta om man som heter John Barrow heter han, som heter Theories of Everything, teorier om allting. Det är den naturvetenskapliga senaste teorierna om universums existens, från makrokosmos till mikrokosmos, från det där ute till det där inne i tummen. Och där finns oändliga mängder. Men hela vetenskapen om kosmos utseende, om universums utseende, är en vetenskap som är rent spekulativ. De har nästan ingen fast kunskap om de sista stegen i förståelsen av The Big Bang, eller om det finns universums utanför vårt universum eller något sånt där. Utan alla de världens ledande vetenskapsmän på den sidan sysslar med spekulationer. Och Theories of Everything, det förkortas på det underbara sättet TOE, alltså TOE, Theories of Everything. TOE, teorier. Där spekulerar de vilt. Och det skäms de inte en sekund för. En av de mest kända böckerna är G. Allen Hobsons Penguin-bok om The Dreaming Brain på det här hjärnforskningsområdet, som har citerats i mängder av sammanhang. Och även han spekulerar massor och skäms inte en sekund för att han som hjärnforskare spekulerar, därför att det är spekulationerna som uppställer de hypoteser som gör att frimärkssamlarna, som alltid finns mängder utav, sen sätter sig ner och plockar ihop detaljerna och visar om man har rätt eller, vilket vanligen är fallet, har käppret åt skogen fel. För det tillhör nämligen människans natur att ha käppret åt skogen fel i de allra flesta fallen när man yttrar sig. Tyvärr. Ni vet att en nationalekonomisk grundregel är att har man rätt bara 51% utav de gånger man spekulerar på börsen, så bör man rimligtvis vara miljardär redan. Det räcker nämligen. Det var alltså spekulativa karaktären. Det andra jag vill betona är, som jag redan har nämnt, att det här bryter mot all normal svensk samhällsvetenskap. Det är inte en till som jag känner där hemma som vågar ge sig kast med den här typen av frågor. Därför då blir det omedelbart blockerade i alla karriärstegar och alla anslagstegar. Det bara finns inte. Man får inte syssla med sånt här, därför att det anses inte allvarligt. Och ja, jag bara säger det. Jag bara säger det, så får ni säga vad ni vill. Så är det ungefär. Låt mig börja lite försiktigt med substansen här. I lördags, jag tycker om att börja med små klara exempel. I lördags, eller vänta lite, ska jag göra en annan sak här. Låt mig förklara lite för hur det brukar gå till här. Föredragshållarna brukar mala så länge de själva vill, det vill säga runt 45 minuter och en timme. Den här gången ska jag, idag ska jag ha två, dubbelföreläsning. Folk får mycket gärna komma in och ställa frågor när föredragshållarna säger att nu går det bra. Däremot brukar vi inte bryta mitt i föredragen, därför att då kan man gå av i tangentens riktning. Och då blir det ingenting av det alls. Utan då kan man diskutera hela dagen om någon liten detalj. Och sen får man inte de stora linjerna klara. Men just nu, om någon vill slänga in en fråga eller en kommentar eller någonting sånt, är ni utomordentligt välkomna. En kvart kvar till kaffet.
Bara en fråga då, Gunnar. Nu Annette. Du talar om mänskliga sakterna, då är det de manliga.
Nej, det är det inte. Men jag talar mest om de manliga utav det skälet att det är männen som har ledningen i krigen, i politiken, i integrationsprocessen och i maktutövningen. Och det är därför jag har koncentrerat mig på de manliga.
Men har du spekulerat någonting i de kvinnliga sakterna och deras inverkan?
Ja, det har jag. Och det kommer på onsdag. Jag vågar inte släppa fram det idag, för att då kommer ni inte kvar.
Det här du nämnde om disintegration som en förutsättning för ekonomisk integration. Ska du se
det? Det kommer också senare. Det är bara såna där praktiska saker som jag slänger in för att ni ska förstå att det inte bara teori ni ska få, utan också praktik lite grann. Okej, om ni inte har något annat, så låt mig slänga in en liten sån här personlig historia. I lördags hade Marianne och jag en väldigt kul dag. Jag började dagen med att delta i en konferens om Medelhavet på Anna Capris lyxhotell som heter Europa Palla, som ligger ett bit åt det hållet. Och där var 5 europeer och en arab, en professor från Algeriet, som föreläste, plus 5 snälla rara europeer som talade om lite problem söder om Medelhavet. De ökar nämligen folkningsmässigt en fasansfullt massa mer än vi, och de kommer att driva in här i tiotals miljoner de närmaste 20 åren. Och sånt diskuterade vi. Och sen kom den här araben som höll ett blixtrande verbalt bra föredrag. Som handlade om att allt snack om befolkningskontroll var en förberedelse för folkutrotning i de fattiga länderna. Att all historia på den här sidan var kolonialism från den norra biten ner i den södra. Eller efter kriget neokolonialism. Eller någonting som han nu kallar postkolonialism. Vilket innebär att de till och med måste arbeta och tacka till för att de blir utsugna. Och det var, och han sa det, att nu håller vi på att växa så fruktansvärt fort så att ni klarar er makt i 30 år till och sen är ni slut. Är ni villiga att förhandla? Är ni beredda att förhandla? Är ni färdiga att förhandla? Om ni inte är färdiga att förhandla, det är ni inte, så kommer ni att få betala fruktansvärt dyrt. Det var ett anförande som var fullt utav utsökt vackra konstiga ord och vanvittigt mycket hat bakom. Hat uppbyggt runt ett antal ord. På kvällen var vi inbjudna till ett bröllop på det andra lyxhotellet på Capri, på Quisisana nere i Capri. Och det vackraste par jag har sett i hela mitt liv som gifte sig. Prästen som vigde dem höll ett tal med precis samma intensitet. Han skrek och tjoade och härjade så det visslade om det. Men istället för hatet och djävulen och kolonialismen, så var det Gud och kärleken som spelade en roll. Det var precis samma tonläge, men det var istället för hat var det kärlek, istället för kolonialism, neokolonialism och postkolonialism var det Gud Fader som gav oss alla kärlek. Så vitt jag förstod var bägge två berusade utav ord. I begynnelsen var ord. Och ord är det som vi har i hjärnan. Vår kultur är alltså föga annat än verbala symboler som vi arbetar in i hjärnan. Och dessa ord kan för folk som tror våldsamt fast bli en verklighet som finns inne i hjärnan som är väl så stark som någon yttre verklighet. Och som ger en tolkning åt tillvaron som gör att man antingen älskar sina medmänniskor eller hatar dem och vill straffa dem och förbanna dem och ge dem betalt för senast. Den fråga jag kommer att ta upp nästa gång och de 2 senaste gångerna är om denna typ av strukturellt hat för det framsteg det jag tar upp med krigen, och jag försöker komma ut den negativa kärleken. Jag är glad för att vi har den, ska vi försöka få fram. Men jag försöker förstå hatet. Och jag tror och föreställer mig att detta hat kan ligga strukturellt inbyggt i våra hjärnor. Och jag tror att det är koncentrerat till de ord som vi får lära oss tidigt i livet och de känslor som vi får instoppade i oss tidigt i livet när det gäller identitetsformationen i människan. Detta är bara en liten utgångspunkt för saker vi ska ta upp den här veckan. I det sammanhanget, låt mig också ta upp determinismens problem. Ja, den huvudsakliga allvarliga kritik jag har fått mot min bok är att jag är alldeles åt skogen för deterministisk. Det vill säga att jag tror att den stora sociala utvecklingen är i huvudsak given utav de grundläggande förutsättningarna som vi har bakom oss och människans grundläggande natur. Och att det är mycket lite som människorna själva kan göra. Den kritiken är inte helt oberättigad. Därför att jag är i hög grad determinist. Men observera vad jag säger. Jag säger i hög grad. Determinism i samhällsvetenskaplig, i stjärnmässig, astronomisk, astrologisk eller astronomisk sammanhang så är determinism 100%. Vi vet 100% hur månen kommer att röra sig de närmaste 100 åren runt jorden. Men i samhällssammanhang är determinism icke 100%, utan när man säger determinism i samhällssammanhang så säger man bara med mycket hög sannolikhet. Om man säger att man är i hög grad determinist så menar man bara med mycket. Så vore det meningslöst att överhuvudtaget diskutera om prästen eller araben hade rätt. Därför att då går utvecklingen sin gilla gång oavsett vad de snackar om. Och i hög grad gör kanske utvecklingen det. Men om vi bara har en enda procents frihet och 99% av den sociala utvecklingen är determinerad, men det finns bara en enda procents frihet, så är det fruktansvärt viktigt om vi satsar på prästen eller på araben i det här exemplet. Därför att då är det marginalen framåt, som evolutionen är någonting långsamt, långsamt som går med små, små steg framåt. Men det är marginalen, och capito Carina, det är marginalen. Det är vällingklockan till kaffeklockan. Det är marginalen mellan där som har den avgörande långsiktiga beteendet. Följer vi prästens kärleksbudskap så kan vi hoppas på en fredlig och bättre jord. Följer vi arabens hat så kan vi frukta en värre, att det kalla kriget mellan öst och väst nu förändras till ett kallt krig mellan nord och syd. Vilket jag tycker vi skulle försöka undvika. Så när jag säger determinism, vilket jag sannolikt kommer att släppa ur mig någon gång då, så kom ihåg att jag är övertygad om att det finns åtminstone någon liten procents frihetsgrad i utvecklingen och att den frihetsgraden styrs utav mitt och ert individuella val. Det är vi som individer som har ansvaret för den långsiktiga utvecklingen. Inte någon annan. Klockan är 10:05 och kustermin har klingat. Det här var ju stort sett inledningen på det hela. Och nu ska vi ta upp hjärnan så som ett ideal. Men det ska vi göra efter kaffet. Nu har ni, går vi upp till restaurangen där uppe. Och där finns förhoppningsvis kaffe och sånt färdigt. Och så samlas vi här igen klockan i 6. Och de utav er som vill kasta ett ögonkast ut på utsikten, det rekommenderar jag att ta en minut där, för det är faktiskt värt att se på. Akta katten när ni går så ni inte knappar på den. Och när vi samlas så samlas vi inomhus. För att då tror jag vi kommer, och lämna inga värdesaker här heller. Thank you.